Hej och välkommen till podden Samhället som designar sig själv. Den här versionen av poddsamtal genomför vi med personer som har förtroendeuppdrag på olika nivåer i samhället. Alla har helt olika erfarenheter och kunskap om design. Och syftet är dels att öka kunskapen om design som utvecklingskraft på olika områden i samhället, men också att öka kunskapen och förutsättningarna som finns i politiken för de som idag arbetar med design på olika sätt. SVID har till uppgift att sprida kunskap om design och behovet av design. Och idag ser vi ett ökat behov av designkunskap inom en rad olika områden i samhället. Och just därför så vill vi möjliggöra för fler personer att ta del av tankar kring området, oavsett vad de själva har för erfarenhet av det. Idag gästas vi av Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Moderaterna. Välkommen!
Tack så mycket.
Om du skulle beskriva dig själv kort.
Som politiker menar du ju då naturligtvis. Jag är gruppledare för Moderaterna i EU-nämnden, så jag jobbar mycket med EU-frågor och utrikesfrågor. Och det blir en hel del frågor om kvinnors rättigheter och om att bekämpa mödradödlighet, bekämpa barnäktenskap och sådana frågor. Så det är, och eftersom jag har hela EU-politiken också, så är det ju ett vitt och brett ämnesområde. Det är allt ifrån liksom energifrågor och handelsfrågor till liksom rena frågor som handlar om att flickor ska ha rätt att inte bli bortgifta när de är 4 år.
Kan du ge något exempel på någon särskilt internationell stor process som du har varit involverad i?
I april 2014 så stod jag värd för en konferens som kallas för IPSI. Det var helt enkelt 20 år efter Kairo-konferensen. Världens regeringar för första gången satte sig ner och deklarerade att kvinnor faktiskt har rättigheter. Och det här var en uppföljningskonferens 20 år efteråt som parlamentariker över hela världen träffas för att se vad vi behöver göra. Och vi fick frågan om vi var intresserade att arrangera den här konferensen i Sverige. Och jag fick då frågan, eftersom jag är ordförande för riksdagens tvärparlamentariska grupp som arbetar med de här frågorna, som heter Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Och då funderade vi lite på det. Men om den ska arrangeras i Sverige så kan det inte vara för att vi ska vara en konferensanläggning av alla andra. Det finns många fina ställen vi kan vara på så fall i världen. Utan om vi ska vara i Sverige så ska det vara för att vi kan komma framåt. Kan komma längre. Och det gjorde vi också. Vi fattade till slut beslut om den starkaste deklarationen i historien för att stärka kvinnor och barns rättigheter. För första gången någonsin slog vi fast att en 18-årsgräns för äktenskap, för att förbjuda barnäktenskap. Vi slår fast för första gången någonsin att aborter ska vara legala och att man ska ha rätt till mödravård när man är gravid. Och det var massa olika saker, helt enkelt. Och det gjorde vi för att vi tänkte i ett perspektiv om helhet för hela konferensen.
Hur jobbar man i en sån process? Det är ju jättebrett, förstår jag.
Dels så jobbar vi 2 år för att förbereda. Och sen blir man ju lite nervös när man står där efter alla förberedelser. Men det är ju många delar som ska finnas på plats. Dels måste ju människor känna sig involverade när de väl är där innan, så att de känner att det här är vår, att det här äger vi.
Och hur gör ni det?
Ja, då hade vi förmöten, dels det, och sen så kör vi en öppenhet, att man får vara med och påverka. Det var viktigt att ha talare som kommer från hela världen, att inte bara svenskar som talar. Vi hade eminenta svenskar, Hans Rosling var en av dem, men och kronprinsessan var med också. Och så. Men vi kan inte bara ha svenskar som pratar, utan det måste vara hela världen, så man känner att det här är våran konferens. Så dels att de är involverade, att de känner sig delaktiga innan. Sen skulle jag säga att blir man vänligt bemött när man väl är här, så blir man ju positivt inställd. Har man hög nivå också som besöker, som kronprinsessan besökte konferensen, så känner man sig viktig. Det byggdes upp en känsla av att vi måste göra någonting. Och vi gjorde också en film inför det här om den svenska resan, där vi hade ärkebiskopen som pratade om att homosexuella har rättigheter och varför kyrkan hade landat i att abort ska vara legalt och så här. Att ha en man från kyrkan som säger det här. Och
hade ni några röster från dem som ni pratade om?
Ja, det hade vi också. Det var också min tes att vi kan ju inte sitta i ett slutet rum, utan vi måste ha de som berörs av besluten eller icke-besluten i de här fallen, att vi politiker inte kan landa på att flickor inte ska giftas bort när de är 4 år. Dels ville vi sätta ansikten på dem.
Mm.
Vilka är, varför är vi här? Vi är här för Saras och Isabels och Samuel och Mohammed. Vi är här för deras skull.
Mm.
Så vi hade deras ansikten och deras budskap. Och sen så hade vi också en fotoutställning i samband med det här Too Young to Wed, som just pekade ut barnäktenskap och satte ansikten på de här och berättelser. Och då kunde man se den här 6-åriga flickan som lyftes bort av sin morbror på bröllopsnatten. Hon håller en docka i handen så här, ska giftas bort med en 35-årig man och så där. Då blir de verkliga på något sätt. Och till det så la vi också till att vi måste kunna öppna upp oss. Det vi säger här inne måste ju någon kunna ställa oss till svar sen efteråt. Så om jag står här och lovar en massa saker, då vill ju jag att väljarna worldwide ska se det. Så att de kan ställa mig till svar. Så vi streamade hela konferensen. Allting lades upp.
Det här är jätteintressant att höra dig berätta. För att vi brukar beskriva design som en samskapande och öppen kreativ arbetsprocess. Lite av det som du beskriver är ju just det här. Sen kan den vara olika medveten eller kan till viss del vara helt omedveten att man jobbar så här och att man kan förstärka vissa delar i de här processerna. Men om vi beskriver design som en strukturerad och kreativ arbetsprocess med utgångspunkt hos framtidens användare, vad gör du för kopplingar efter att du själv har berättat den här historien och kopplingar? Vad innebär en sån beskrivning för dig?
När man lyfter sig lite och tänker målinriktat, vad är det vi vill uppnå och hur gör vi det? Alltså om man lyfter sig lite och får ett helhetsperspektiv på det. Nu hade vi ju förmånen att ha 2 år på oss och förbereda oss, och då kan man ha lite större möjligheter att göra det. Och sen hade vi personella resurser till det och vi hade liksom, så det fungerade på det sättet. Men jag tror att man kan göra det i det lilla också.
Mm.
Att lyfta sig lite över det. För om man tänker, om vi vill uppnå, man behöver inte veta exakt resultatet.
Nej, alltså, precis.
Vi ska besluta det här och det här. Men vad vi vill uppnå är en förändring.
Mm.
Vi vill uppnå en förändring. Vi vill uppnå någonting nytt. Vi ska förändra oss. Om det är det vi ska uppnå, att det är liksom en rörelse, då måste man nog tänka på alla delar. Att liksom,
om någon har sagt till dig då, så här att ja, men det där finns ju jättestarka kopplingar till design i det sättet att arbeta. Vad skulle du ha sagt då?
Det hade jag nog kanske inte sett själv. Mm. Utan jag hade nog kanske innan tänkt att design är mer fysisk form.
Mm.
Så. Men det är helt rätt.
Mm.
För en fysisk form är ju också en helhet.
Mm.
Och det är ju det här också. Alla delar är lika viktiga. Och det är ju jätteviktigt att komma ihåg. Alltså, jag satt ju vid förhandlingsbord och ledde förhandlingarna. Och det lyfts ju fram som att det var liksom fantastiskt att vi kunde komma så här långt. Och det var fantastiskt förhandlat och så. Men det hade ju aldrig kunnat gjort om man inte blir värdigt bemött på flygplatsen av de killarna och tjejerna från Sverige som tog emot de personerna. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis.
Eller, så alla beståndsdelar är lika viktiga. Mm. Och det är nog samma sak i en fysisk form.
Mm. Och det är precis det som vi menar, eller när vi försöker då öka kunskapen om design som strategisk resurs i samhället. Att förstärka kunskapen om det för att man ska kunna jobba medvetet och förstärka de delarna där man kanske är svag idag. Och vi ser ju en ganska stark efterfrågan inom offentliga sektorn och internationellt, en väldigt stor rörelse av att man börjar jobba med policy och design, alltså hur man använder designprocesser för att utveckla policy. Och det är lite det du beskriver, men om man pratar om användare då, som är det centrala i designprocessen, vad tänker du kring det? Vi lever idag med stora subkulturer, vi ser olika ut, vi har olika förväntningar på vad politiken ska leverera. Du har själv varit inne på det, att man ska kunna ställa till svars. Är det här en förändring som du känner igen, och vad ställer det för krav på politiken? Alltså krav på att ni ska börja jobba på ett annat sätt?
Det gör det ju. Det finns ju ett motstånd till det också naturligtvis. För det blir ju jättejobbigt. Alltså vi lever ju i en tid där det blir mer och mer öppet. Alltså, vilka fantastiska möjligheter. Alltså, i Afrika har nästan alla en mobiltelefon, eller i alla fall ett kort. Så använder man det här mobiltelefonkortet. Man kanske delar mobiltelefon med tre andra, men de flesta har tillgång till mobil. Alltså, du kan kommunicera med så många fler människor idag på ett enklare sätt. Och det gör ju att dels som politiker så kan jag nå ut med mitt budskap på ett helt annat sätt. Men det gör ju också att människor kan övervaka och ställa krav på sina politiker på ett annat sätt. Så, och också ställa krav på att bli involverad.
Om man tänker kring begreppet användare, i din roll är de ju väldigt många. Vad skulle du säga är den största utmaningen som riksdagsledamot? Kan du se några områden där sådana här involverande processer som är då användarcentrerade skulle kunna hjälpa dig som riksdagspolitiker?
Alltså, det finns ju spännande processer där man har till exempel medborgardialog. Kanada ligger rätt så långt fram där, och jag var där för rätt många år sedan nu, det är väl 10 år sedan eller något sånt där, och träffade dem och pratade om medborgardialog, och det är ju spännande, ett embryo till det. Så att, ja, det finns ju processer, men risken eller så här i en tid framöver att det kanske blir någonting man gör för att man ska och inte någonting man gör för att det är ett viktigt verktyg. Förstår du skillnaden?
Ja, absolut. Hur får man det till att bli att man gör det för att det är någonting som, inte som man ska, utan som att det faktiskt är någonting som gör att vi får ett bättre samhälle eller att vi får bättre lösningar?
Dels så tror jag det handlar om att man ska vara öppen med att man inte riktigt vet lösningen.
Är det läskigt, tänker jag, som politiker? För det är ju...
Ja, men det är det ju. Ja. Samtidigt måste det ju vara väldigt... För det finns ju en risk att det bara blir populism då. Mm. Ska vi då helt plötsligt, till exempel, ska jag som ser mig som liberal då liksom rösta för att vi ska stänga Sveriges gränser för invandring till exempel. Det skulle ju vara helt främmande. Mm. Även om det liksom skulle vara resultatet i en sån process. Mm. Mm. Så du måste ju vara väldigt trygg i din ideologiska övertygelse, tror jag. Jag tror värderingar är viktigare i en sån process.
Mm. Hur föder man in det då? Behovet av att vara trygg eller att veta då åt vilket håll man vill gå. Snarare än att veta hur lösningen ser ut, men att man vet på ett ungefär då.
Ja.
Vad är problemet vi har tänkt att lösa? Det kanske inte är öppet eller stängt land. Nej. Kan det vara så att problemet är något annat, och vad är det då? Kan det vara ett sätt att få reda på sådana frågor istället?
Jo, och jag tänker, när du säger så tänker jag helt på den här... Jag vet inte om jag ordagrant säger rätt nu, men i Alice i Underlandet när hon träffar månkatten och hon frågar vilken väg ska jag ta? Mm. Ja, vart ska du gå? Ja, det vet jag inte. Ja, då spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar. Men, och det är ju lite så. Mm. Alltså, om du vet lite vart du vill komma på något sätt värdemässigt. Ja, men vi vill uppnå en öppen och fritt samhälle där människor kan förverkliga sina drömmar och vara trygga, och barn har självkänsla och självförtroende och kunskaper och liksom positiva och vill ta sig an livet med liksom glädje. Mm. Det samhället vi vill uppnå, där liksom människor känner liksom livslust och tilltro och liksom hopp och så här. Då är det väl frågan, liksom, vilka byggklossar lägger vi dit för att komma dit? Och jag har inte svaret på vilka byggklossarna är.
Jag tänker så här att de byggklossarna som vi ibland samlar på oss, är det de som verkligen leder till det samhället som vi har i visionen? Eller är det så att det är lättare att komma med, eller väldigt lätt att komma med förslag på en lösning, fast det kanske inte är på rätt problem, eller det kanske inte leder oss till rätt vision, men att den är enkel att kommunicera, den är lätt att förstå.
Mm. Så kan det nog vara.
Och hur ställer det, jag tänker som oss väljare då, hur i dina möten med de som väljer dig?
Ja. Den berättelsen om det samhället vi vill leva i tar ju lite längre tid än att berätta byggklossen. Och i dagens mediebrus finns det inte alltid plats för den berättelsen, utan det blir byggklossarna som är viktigare.
Och det här är ju egentligen kärnan då. Hur skapar man utrymme för både långa processer och korta processer? Hur gör du det i din vardag?
Ibland kan du ju hitta korta processer som stödjer den långa processen naturligtvis.
Idag pratar vi ju jättemycket om användare som experter på vad de vill och vad de värderar. Och man pratar till exempel inom sjukvården att man är ju väldigt duktig på sin egen sjukdom oftast om man till exempel har en kronisk sjukdom. Vi pratar då om hur man kan involvera patienter eller medborgare på olika sätt i välfärdslösningar och så. Hur tycker du att har ditt arbete utvecklats eller förändrats sen du började arbeta med politik åt det här hållet?
Det har det. Vården är ett bra exempel på det. För när jag började jobba med politik när jag var landstingsråd för ett antal år sedan, så reagerade jag på det att det sker en förändring. Och jag noterade att när min mormor besöker en läkare, så kunde hon säga så här: nej, jag kan inte komma då, även om det var viktiga saker, kanske en födelsedagskalas, för jag har en läkartid. Och för henne var det liksom otroligt stor respekt, och min mamma kanske kunde ringa och boka om en läkartid. Medan jag är en sån här, ja men de här datumen kan jag. Det i sig förändras, att vi ställer högre servicekrav.
Har det inte varit så att det är ganska många välfärdstjänster, och då tänker jag att politik faktiskt är en tjänst. Ni har ju precis genomgått det var ju några år sedan nu, men genomgått en ganska stor förändring. Hur drivs de processerna?
De bästa processerna, den bästa förändringen, det är ju när du verkligen tar dig i ett stålbad och vågar vända på stenar och så. Det är ju en del partier som har lagt fram förslag som inte har kommit jätteväl ut i media. Jag tänker på Centerpartiet som lade fram några förslag för några år sedan. Men jag tror att det är viktigt att inte tappa modet att göra det. Att pröva sig lite fram. Naturligtvis ställs det lite högre krav kanske när det är ett parti som faktiskt är i regeringsställning. För då kan det bli verklighet av de förslagen. Men jag tror inte du kan genomgå en sån process om inte människor känner sig delaktiga.
Nej.
Och det var nog kanske det som var framgången i Moderaterna. Att vi hade en jättebred process där många deltog och kände sig delaktiga i förändringen. Och det var ju många saker. Jag tror inte man bara kan peka på att det var den här personen som förändrade Moderaterna, eller det var det här som gjorde det. Utan det var ju en process under en rätt så lång tid, skulle jag kunna säga. Det var flera personer som var viktiga i den processen, och flera viktiga saker som hände.
Men det är inte det också lite intressant då, hur vi ofta fokuserar på slutresultatet snarare än processen och vägen dit? Att vi ibland kanske förväntar oss att vi ska veta vad det är vi ska komma fram till innan vi ens har påbörjat processen, och att man genom att göra det också stänger ute en hel del möjligheter för utveckling. Och då är det ju, om vi pratar i många företag som jobbar designdrivet, så handlar det om att ju tidigare man plockar in användarna, desto bättre blir lösningen, istället för att man utvecklar någonting en ganska lång bit och sen plockar in användarna för att se att nej, vi behövde inte utveckla det här. Och då i ett parti så är användarna väldigt, väldigt många. Dina drivkrafter, vad är politik för dig?
Om jag fick sätta ett ord på politik så skulle jag säga förändring. Sen har jag inget egenvärde att förändra om det inte är trasigt. Så min drivkraft är ju att förändra och göra det bättre. Och sen finns det väl de som kanske tycker att politik är att förvalta någonting, och liksom att det är liksom ett förvaltarskap. Och det kan det väl vara, att förvalta ett förtroende. För det är en förtroendebransch.
Tycker du att vi är designmedvetna beslutsfattare i Sverige?
Jag är inte helt säker på att man tänker i de termerna. Så en del jobbar utifrån ett designtänk men vet inte om att det är det.
lite jag själv kanske. Mm.
Mm. Hur skulle jag göra för att få öka andelen designmedvetna beslutsfattare?
Jag tror att vi måste konkretisera så att man förstår att när du har med användarna eller brukarna eller medborgarna, att det inte är lika med populism utan att du kan vara ett starkt värdeladdat parti, eller du kan ha en vara trygg i dina värderingar, men du kan ändå involvera.
Om man pratar om design då som en sån här samskapande och kreativ öppen process, som du till viss del också har beskrivit hur du arbetade i den här Stockholmskonferensen. Hur ökar man kunskapen om att man, om man går från att jobba omedvetet med såna här processer till att faktiskt jobba medvetet med såna här metoder? Vilken förändring kan det innebära för svensk politik i framtiden?
Att det blir mer långsiktighet, att det blir kanske lite mer konflikt, lite mer värdefrågor, att det kanske kommer lite mer mod. För du, om du har en sån process så ger ju det också en styrka och en kraft, att du vet att du har stöd och att du har, ja, men du känner att det är väl förankrat eller att det har kommit fram i en process där du känner att du är trygg i det. Då är ju det mod, tror jag också.
Har du någon gång blivit involverad i själv som användare, tänker jag då? I någon tjänst som du själv har använt?
Jag är med just nu i en, jag har varit med i flera processer att utveckla internt i Moderaterna också. Och sen så internationellt att utveckla politiken, som den konferensen som jag pratade om tidigare, att vi liksom trycker på. En sån process just nu som pågår är ju, vi har några arbetsgrupper, 6 stycken i Moderaterna som förnyar politiken inom 6 områden, och där deltar jag i en av dem.
Men om ni ska utveckla framtidens politik för Moderaterna, hur jobbar ni då? Vilka involverar ni och hur ser en sån process ut?
Bland annat så handlar det ju om att när man går med i ett parti så gör man ju det för att man vill också vara med och påverka partiet. Och då är det viktigt att jobba gentemot medlemmarna så att de som är medlemmar i partiet känner att vi äger också produkten. Alltså, vad är det Moderaterna ska fokusera på? Hur ska vi utveckla vår politik för att nå åt det håll vi vill gå?
Ser ni användare som experter?
Absolut. Förutom medlemmarna så tar vi också med experter och de som berörs, användarna och kanske personal och andra aktörer.
Hur gör ni det?
Inte någon systematisk så, utan det blir ju att vi kanske bjuder in till ett samtal eller att man kan lämna kommentarer, man kan skicka in
förslag. Ni åker aldrig och testar förslag? Prövar, skulle det här funka? Hur skulle det här vara i verkligheten om det här blev en politisk verklighet?
Ja, det kan man nog kanske tänka sig att göra i olika arbetsgrupper. Jo, en arbetsgrupp så arbetar med livspusselfrågor och mångfaldsfrågor. Och de skulle ju absolut kunna vara möjligt. Liksom. Jaha, fungerar det här i praktiken då?
Hur får vi in sådana processer i en sån utveckling?
Säg det. Ja. Det är där det designbyråerna är till för. Nej, men det, jag tror att politiken skulle behöva hjälp av de som arbetar med design för att skapa systematik.
Det tror ju vi också. Men hur får man de här värdena att närma sig? Hur tänker man då att vi kan använda designprocesser för att förstå om det här fungerar i verkligheten?
Det kanske är någonting som de som arbetar med design kan sälja in och förklara för politiken varför det är viktigt.
Designbyråer skulle kunna hjälpa till med systematiken i det här och att facilitera sådana processer. Hur skulle de närma sig till exempel dig? Vad hade du sagt om du hade fått frågan igår? Hej, vi vill jobba ni med designprocesser för att utveckla er framtida politik?
Jag hade nog kanske sagt nej. Så hade jag nog gjort. För inte medvetna systematiska processer, nej. Så. Men fast det är på något sätt det vi gör hela tiden. Och det blir rätt så bra, men det finns ingen systematik i det.
När man pratar om design som metod så lägger man ju väldigt stor vikt på samskapande där alla som är berörda i processen är delaktiga. Och så utvärderar man allt eftersom. Mm. Är politiken bra på att samskapa?
Ja, men jag tycker att politiken ibland är duktig på att samskapa. Men lite sämre på att utvärdera, om jag ska vara ärlig. Mm. Och det kan väl vara att vi ibland låser fast oss vid förslag som vi själva har lagt fram och säger att ja, men det här var ju vårt förslag från början och då måste vi vara liksom lojala med det, eller då ska vi tycka att det är bra fortfarande idag. Och så blir det liksom prestige i det hela, medan man kanske inte riktigt är öppen för att världen förändrar sig varje dag. Morgondagen ser inte ut som en gårdag. Det var tycker jag det mest spännande med Fredrik Reinfeldts ledarskap, att han tog fasta på det och initierade den här framtidsutredningen. Som var väldigt nydanande och lade fram väldigt spännande analyser som jag tror man kan fånga upp rätt mycket i. Men jag tror att vi brister i utvärderingen många gånger. Funkar det i praktiken eller, och gör det inte det, då får vi liksom ändra oss. Vi gjorde ju det några gånger under alliansregeringen när det blev inte riktigt bra, som det var lite sjukförsäkringen och sådär. Och så kan det ju bli.
Vad tror du hade hänt om man hade testat innan man kommer med de gör verkliga förslag? För så är det ofta när man jobbar med design och affärsutveckling, att man faktiskt innan man har låst in sig i en lösning faktiskt testar.
Det kan man ju göra. Men många gånger är ju det vi gör omgärdat av lagstiftning. Och då är det ju kanske lite svårare att testa någonting. För du lagstiftar ju inte bara för en förskola eller för ett sjukhus, utan du lagstiftar ju för en likhetsprincip att det ska gälla.
Är det inte ännu viktigare då att testa innan?
Jo, man kan ju tycka det.
Lagförändring.
Jo, man kan ju tycka det. Men det där tror jag nog att i praktiken kan man hitta någonting som fungerar i verkligheten. Men
ja.
Man får ju ha respekt för de båda synsätten.
Ja. Om du skulle ge ett bra exempel från Sverige eller omvärlden där man har jobbat, man skapat stora samhällsförändringar med design som utvecklingsmetod. Kan du ge något sånt exempel som du känner till?
Ja, men jag sätter och tänker på friskolereformen som jag kan tycka är bra design. Alltså att vi löser föräldrar och barns behov av att kunna välja någonting som passar, är anpassat efter barnen, och samtidigt ser att lärare och pedagoger och rektorer skulle kunna jobba i en miljö som passar dem. Ja, men hur vi bygger på någonting som bygger på valfrihet helt enkelt, och samtidigt där man tillåter lite olika design. För allting passar ju inte alla.
Det är ett intressant exempel, för när man öppnar upp då för ett tydligt användarperspektiv och olikheter, så ställer ju det också högre krav på de som levererar att faktiskt kanske jobba ännu mera med designprocesser för att förstå vad de olika användarna har för behov, inte vad de säger att de har för behov utan vad de verkliga behoven är. Om man skulle fundera kring användarna i det som du arbetar med, vilka är de? Eller hur beskriver du dem?
Människan. Jag beskriver alltså, en brokig skara människor. Nej, men med olika behov, olika förmågor, olika kapaciteter, olika drömmar, olika förhoppningar och olika utmaningar och olika problem. Och det är det som är det sköna i kråksångerna. Så att det är... Men det är människan du måste se till hela tiden.
Efter vårt samtal idag, ser du en koppling mellan design som process och politik? Och skulle de kunna förstärka varandra?
Definitivt. Vi skulle kunna jobba mycket, mycket mer designinriktat. Jag tror att det är på såväl kommunal som riksnivå, men även internationellt. Jag tror att EU skulle må bra av lite mer designprocesser. För där känner sig verkligen inte medborgarna involverade ibland. Så att det tror jag är en utmaning för såväl politiken som de som jobbar med design, att hitta metoderna för hur vi jobbar tillsammans.
Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig, Ulrika, om dina utmaningar och möjligheterna med design.
Och tack för att jag fick prata med dig.